Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till Game of Stocks, finanspodden som inte säljer kalsonger eller grillkål.
Oh, shots fired!
Det är avsnitt 60 och vi spelar in den 2 augusti. Det är jag, värdeinvesteraren, och...
Det är jag, Investorkes, eller Dogge.
Yes, och ja, vi fortsätter kassaflöde, analysavsnittet, och vi ska gå igenom lite mer, dela med oss av praktisk erfarenhet men också prata nyckeltal. Och du hade en disclaimer här också, Dogge, va?
Ja, exakt. En del nyckeltal i de här är vedertagna grejer som man sitter och räknar på, men det kan finnas också lite, ska man säga, delade meningar hur man räknar på det. Men också att vissa nyckeltal har jag bara hittat på helt själv. I och med att det finns väldigt få nyckeltal om man tittar på det, till exempel. Man brukar sällan titta på hur ett kassaflöde ter sig mot kapitalet man har i bolaget, till exempel.
Men det är som det mesta du brukar säga. Du bara hittar på lite.
Ja, men det är ju finans. Vi hittar bara på.
Mm. Precis, det är ju faktiskt mer en pseudoscience än en riktig vetenskap.
Ja, ja, men det är allting som inte är naturvetenskap.
Ja, det är ju det som är skönt, för då kan ingen säga att man har fel.
Exakt.
Det är som makroekonomi. Bara finns ingen rätt.
Exakt, bara matematik och naturvetenskap som faktiskt kan räknas på. Och få ett riktigt svar.
Ja, det är att jobba i sådana yrken där man faktiskt, det går, man kan bevisa att man har fel.
Du är ingenjör, så du är ju sån.
Ja, tyvärr. Men ja, vi ska fortsätta då på föregående avsnitt, men innan vi går in på det så ska vi prata om börsdata. Som sagt, vi har sagt allt som går att säga, tror jag, om börsdata. Jag tror inte vi kan säga något mer, förutom att det är i särklass den bästa finanstjänsten, tycker jag. Jag tycker inte det finns något som kommer i närheten.
Inte för det priset på långa vägar.
Gratis menar du?
Gratis, men även om man betalar någonting så är det priset långt under alla andra tjänster som finns där ute på marknaden. Och det roliga är att även om du säger att vi har pratat om allting som finns där, så har de gjort uppdateringar nu som gör att du får nu data på hur många anställda de har, en liten beskrivning om bolaget och så vidare och så vidare. Så att det finns mer att prata om, för de uppdaterar sin tjänst typ varje månad.
Ja, det är sant. Alltså, den tjänsten blir bara bättre och bättre konstant. Och de höjer typ inte priset ändå. Mm. Den tjänsten skulle kunna kosta extremt mycket mer pengar än vad den gör.
Ja. Är det vad man kallar deflation då? Eller?
Mm, lite så. Men ja, extremt bra tjänst. Så gör dig själv en tjänst och skaffa det om du inte redan har det.
Ja.
Eller börja använda den om du inte använder den. För det är ju gratis, som sagt.
Ja.
Ja.
Om ni inte använder det så slösar ni bara er tid, punkt. Så är det bara.
Precis, och tid är pengar.
Exakt, och där vill vi ha cash money.
Och sen ska vi bara nämna Valuation Masterclass. Det är en finanskurs som tar 15-20 timmar. I princip man lär sig göra värderingar, absoluta värderingar, alltså diskonterade kassaflödesanalyser, men också relativa värderingar och multipel värderingar, EV, EBIT, PE och så vidare.
Mm.
Och även prognostiseringar och hur man ska tänka när man prognostiserar, för det är alla värderingar i slutändan är beroende av prognosen. Det är det som spelar roll. Har du en dålig prognos så spelar ingen roll vilket värderingsverktyg du använder eller hur bra du använder det verktyget. Det blir skit ändå.
Exakt.
Så det är väldigt viktigt att tänka vettigt kring prognoser, vilken diskonteringsränta du ska använda och så vidare. Sådana praktiska tips, hur du ska tänka kring indatan då till värderingarna. Mm. Och allt sånt går man också igenom. Och både jag och Douglas har gått den, tycker den är jättebra. Trots att jag inte har finansbakgrund och han har det, så tycker vi båda att den var jättebra.
Exakt, och jag skulle typ flika det med typ att du tar en bachelor i finans, vilket jag har pluggat, och så tar du ut allt göttiga om bolagsvärdering och bolagsanalys, och så får du det paketerat i 15-20 timmar. Vilket gör att du sparar 3 år och ungefär 160 000 i lån.
Ja.
På att gå.
Ja, nej, men den är verkligen bra, och som sagt, jag har faktiskt sökt lite arbete som analytiker nu när jag ska försöka sadla om karriär här nu när jag ändå fick sluta på grund av corona. Så det har hjälpt mig väldigt mycket också.
Mm.
Och är det några frågor så är det bara att höra av er till oss på Twitter. Men ni kan först och främst gå in och läsa på gameofstocks.nu.
Exactly.
Och så har vi högst uppe där, gameofstocks.nu, Valuation Masterclass. Så har vi skrivit ner i princip en skriftlig recension från både mig och Dogge. Och där vi egentligen förklarar mer ingående. Eller lyssna på tidigare avsnitt av Game of Stocks där vi egentligen går igenom det muntligt. Och det är avsnitt 53.
Ja. Och inne på hemsidan, på sidan Valuation Masterclass, så finns det också länken ner då. In dit, men även så kan ni se länkar på testimonials och recensioner. Och som sagt, det är ju liksom money back guarantee här på 30 dagar. Så att, gillar ni inte efter 30 dagar när jag har gått igenom den, så är det så här. Ja, de ger tillbaka pengarna, no questions asked. Men jag tror inte ni kommer göra det, för att ni kommer lära er jättemycket av det.
Ja, vi har haft fler och fler som tagit del av erbjudandet och ingen hittills har använt det, vad jag har hört. Och alla har varit nöjda som jag har pratat med. Så den kostar normalt sett $200 med vår kupong Game of Stocks. Så kostar den $99. Och, eller om man använder vår länk som man hittar i poddbeskrivningen eller på gameofstocks.nu, och så klickar man på Valuation Masterclass högst upp där.
Yes.
Så.
Ja, men nu kör vi igång.
Yes, vi kör vår egen masterclass här.
Exakt, mer newbie-class.
Ja, precis. Det är sista delen här i vår newbie-class.
Jag tänker, om vi börjar kanske reflektera och diskutera allmänt. Vad är kassaflöde för dig? Jag pratade ju för hela avsnittet och vi har ju det, hur det är och ter sig och hur det teoretiskt funkar. Men om vi ser det ur vårt perspektiv, vad är kassaflöde för dig?
Alltså, nu har inte jag förberett någonting.
Exakt, det är därför jag kastar ut frågan.
Nu tar mig lite på sängen. Men jag tycker på något sätt, alltså Warren Buffett pratar om owner earnings. Och det är i princip kassaflöde, fast det är i princip nästan, tänker du bokföringsteknisk form, att du slätar ut liksom capex-kostnader och bara tar hänsyn till maintenance capex och inte growth capex för att kunna få någon vettig känsla för en stabil intjäningsbild. Men då halkar man ju tillbaka nästan på rörelseresultatet när man resonerar så.
Ja,
men ändå inte. För att, alltså det är ändå kassa. Det är ändå liksom hur mycket kassan ökar eller minskar. Det är pengar in och ut. Jag tycker det är mer greppbart. Det är egentligen mer rätt. Men det är stökigare i och med att det är, slår sig från år till år.
I och med att det inte är liksom utjämnat som det är med vinst. Liksom.
Precis, det är inte utjämnat. Det är inga bokföringstekniska poster som är där och spökar. Men för mig är det mer logiskt. Jag ser att alltså, det här är verkligen kostnaderna för ett år. Det här är intäkterna och det blev kvar så här mycket pengar ökade kassan med. Och jag gillar det mer för att det är verkligen hur bra går verksamheten operativt. Så jag gillar egentligen att kolla mer på kassaflödet och göra prognoser där, även om de är svåra att prognostisera, just för att det är så slaget från år till år. Men där försöker man, i alla fall när man prognostiserar kassaflödet, så tar man inte hänsyn till slagighet. Man försöker inte prognostisera in någon slagighet, där försöker man tänka sig att det jämnar ut sig över tid.
Exakt.
Men alltså, generellt sett, hur jag ser på kassaflöde eller vad det är för mig, vad det är för mig, alltså det är ju ganska konkret vad det är. Det är hur mycket pengar man tar in och hur mycket pengar man gör av med och hur mycket som blir kvar. Men vad det betyder för mig är att det blir viktigare i mogna bolag.
Ja, och där blir det ju enormt viktigt.
Ja, och speciellt viktigt också i bolag som inte är kapitalintensiva heller.
Ja.
Som ska tjäna mycket pengar på väldigt lite investerade belopp och då också, som sagt, har en operationell hävstång som kanske Amazon har med att de får betalt före av sina underleverantörer men tar betalt direkt av sina kunder. Och sådana typer av bolag är jätteintressant på, och som sagt, mer verkligen stabila bolag. För i början, när vi säger typ som ett bone support, det är ju ganska hopplöst att sitta och räkna på kassaflödet.
Det är inte intressant. För ett sånt bolag vet man ju i princip att ja, men de kommer inte ha intäkter. De kommer ha kassaflödet kommer vara negativt. Och kassaflödet kan resultera i att man gör en ny emission. Men det är liksom, det är en helt annan sak. Och för mig, alltså rent om man säger kassaflödet, så är ju, det är lite två delar, långsiktigt och kortsiktigt. För att jag tycker kortsiktigt är likviditeten i bolaget som egentligen kan se hur bra kapitaliserade de är. Ser man några problem med att driva verksamheten framåt.
Mm.
Men sen i långsiktiga perspektivet, om vi tar det kontra vinst. Vinst är värdeskapande. Det är värde som skapas. Alltså att eget kapital, ja, okay, ökas liksom.
Mm.
Och kassaflödet är liksom hur kassan skapas. Och jag skulle lycka jämföra det med när man tänker typ så här, okej, någons nettoförmögenhet. Jeff Bezos har 3 miljarder i nettoförmögenhet. Jo, men allting ligger i Amazon-aktier. Vilket gör att om han skulle sälja allt det där så skulle han ju tappa liksom makten över sitt bolag.
Mm.
Medan vad han har cash i kassan, alltså på kontot, det är ju egentligen hur rik han är. Förstår du vad jag menar? Att det är liksom hur rik han är medan hur värdefull man är.
Mm. Jo, men jag förstår vad du menar.
Och det är där jag tycker det är en stor skillnad mellan vinst och kassaflöde. Vinsten är värdeskapande medan kassaflödet är det som visar hur starkt bolaget är rent kapitaliserat och hur de hanterar det också. Sen kan man ju se jättemycket andra saker här som man inte ser i resultat- och balansräkningen, tycker jag.
Ja, men det är ju också som du säger viktigt, för att du ser, det är ju där du ser hur mycket pengar bolaget gör av med på riktigt, även om de visar en vinst. För att det är viktigt när det kommer till hur länge räcker kassan, om det är som du säger ett bolag som har tagit in pengar för att utveckla någonting som är väldigt kostsamt, och så ser man att kassan börjar sina och att de fortfarande har negativt kassaflöde. Och då kan man ganska tydligt se om det är negativt kassaflöde, och om man ser att det är konstant negativt, då kan man ganska lätt se hur lång tid kommer det ta innan kassan börjar sina igen. Och då kan man se när de behöver ta in mer pengar och så vidare. Så att det är ju vettigt att titta på det även i bolag som inte är kanske kassaflödesgenererande, såklart.
Exakt.
Så att, nej, men kassaflöde är ju jätteviktigt. Men och som sagt, jag tycker det är det som är intressant alltså egentligen att titta på i slutändan.
Ja, och sen om man ska skapa sig en bild om bolaget i sig, då tycker jag ju kassaflödesanalysen kanske är den mer relevanta att kolla på, för att man får då både en bild av resultaträkningen och balansräkningen. För då kan man både se hur marginalen är. Sen kan man också se hur kapitalintensiva de är, var de lägger pengar på, var är det mest man investerar i, var är man... liksom hur mycket ökar skulderna, vad är det som ökas och så vidare och så vidare. Och det är
ja, precis. Hur mycket ökar tillgångarna, som du säger, man kan se vart capexen går det till fysiska anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, hur stora är avskrivningarna och nedskrivningarna, alltså det som du säger, du ser egentligen hur det påverkar.
Ja, och det är här om man tänker typ så här, du har kanske ett telekombolag, jättefin vinst på kassaflöde från verksamheten. Men efter du kommer förbi investeringsverksamheten så är det så här att kassaflödet är enormt litet, för att de investerar ju enorma capex-kostnader för att hålla upp sitt nätverk och kanske gå in i nästa generation av G5, G4, 4G, 5G.
Eller. Ja, precis.
Och det är där jag liksom, den bilden får ju bara kassaflödesanalysen, medans jag vet att de flesta kollar bara resultaten och kanske lite balansen. Vilket är tydligt. För att det är ju verkligen det här man kollar på, hur faktiskt bolaget mår, var pengarna går till, och sen får en bild om kanske kapitalintensiviteten, investeringsförmågan, men även investeringsintensiteten de har. Så att det finns jättemycket kassaflöde du kan se och lära om bolaget mot där du inte kan lära dig i resultat och balans.
Och sen är det väl så alltid med när det kommer till att analysera bolag, du måste titta på alla delar. Det är ju liksom, ingenting är ju bra i isolation, utan du måste ju titta på allting, måste ju samverka och funka.
Mm, så är det.
Men som sagt, ja, jag tyckte den var lite svår att begripa i början, som vi var inne på. Men sen tycker jag nästan att det är det som är mest logiskt också när man väl har lärt sig det, tycker jag.
Ja. Jo, men så är det. När man har satt sig in och förstår att det handlar om var det pengar ut från kassan, var det pengar in till kassan. Då blir det rätt logiskt efter ett tag. Om man bara håller den enkla liksom, minnesregeln. Så att säga.
Mm. Ja, men cash is king ändå.
Mm-hmm. Cash is king. Och nu snart är det väl digital cash is king. Eller din bitcoin-nerd. Jag ser vad du håller på med.
Mm-hmm. Ja, det börjar gå bra här. Jag tror jag kan pumpa lite till.
Ja, det är bra.
Men, pumpa. Vad nyckeltal då?
Nyckeltal. Jag har en hel del nyckeltal. Några som jag kanske tycker bland det viktigare direkt är egentligen kassakonverteringskvoten. Hur mycket av det fria kassaflödet till firman, alltså verkligen kassaflödet i slutet, årets kassaflöde, delat med vinsten, hur mycket av det som faller ner på sista raden. För att konvertera vinst till kassa är väldigt, väldigt viktigt att titta på, tycker jag. För att det ger en känsla av hur mycket som faktiskt försvinner från vinsten och hur mycket värdeskapande det är mot kanske kassa, mot likviditetsskapande.
Ja, men det jag tycker också är viktigt, jag brukar också kolla på cash conversion rate av något slag. För att det är ofta man värderar ofta på vinst.
Ja.
Det är det vanligaste. EV, EBIT eller PE eller vad man nu använder. Det är oftast det man hör folk prata om också när de gör tabeller eller värderingstabeller.
Exakt.
Men eftersom vi har fastställt att kassaflödet är rätt viktigt, då är det väldigt bra att ha koll på hur stor del av vinsten då som blir i kassa.
Ja, och här ska ju det här fria kassaflödet i firman ligga rätt nära vinst.
Mm.
Men alltså, att det diffar, det är rätt såklart. För att du har vinsten så kommer in att du gör investeringar i verksamheten, så kommer in andra saker som working capital och så vidare. Men det kan också göra att du har högre fritt kassaflöde till firman för att du drar ju bort avskrivningar, så att säga.
Mm.
Så var det.
Precis.
Vänta lite.
Ja, men det är ofta den brukar, många bolag så ligger den ju ganska mycket högre än vinsten.
Ja.
Som har gått förbi det här stadiet där de investerar supermycket.
Sen har jag ju två andra marginaler, jag kallar det operativt kassaflöde marginal. Vilket är exakt på cash conversion rate. Man bara att använda operativt kassaflöde eller kassaflöde från verksamheten. Det är ett med omsättning. Och sen fritt kassaflöde marginal är fritt kassaflöde, det är ett med omsättningen. Så det här är ju de, det är nästintill, ena är bara EBIT, så det är bara EBIT marginal egentligen. Och den andra är ju vad man...
Alltså operativt kassaflöde är inte EBIT.
Men nästintill.
Mm, ja.
Kassaflöde från verksamheten är ju i princip operativt kassaflöde.
Ja, jo, det är ganska...
Vad är skillnaden då?
EBIT har ändå dragit av depreciation.
Ja, men EBIT är det sant.
Ja, det menar det. Det är mer likt.
Ja.
Ja, det är därför man brukar säga EBITDA är ju en proxy för kassaflöde.
Exakt. Och sen har du fritt kassaflöde, vilket är operativa. Och sen efter, vad heter det? Working capital.
Ja.
Så förstår du. Så att där, och det ger ju också en bild av hur kassaflödesintensivt bolaget är. I och med att du vet hur mycket du måste lägga in i kortsiktiga tillgångar för att kunna driva din verksamhet. Och det här är ju fritt räknat från vad ska man säga, alla investeringar, så att säga.
Ja, för att när du snackar cash conversion rate, då pratar du om fritt kassaflöde till firma. Och det är ju, det är ju kassaflödet före finansieringsverksamheten.
Ja.
Och det tycker jag är det som är vettigast att titta på.
Mm.
Och när vi pratar operativt kassaflödesmarginal, det tycker jag är jätteviktigt att titta på. För i princip, om ett bolag kan som en kran välja att styra hur mycket de investerar och få en jättebra avkastning på det investerade kapitalet, då ska man fortsätta göra det. Och då kommer investeringsverksamheten sluka mycket pengar. Och då kommer såklart det fria kassaflödet vara ganska lågt. Men det betyder inte att bolaget inte bara printar pengar. Just operativt, för det är egentligen operativt som är intressant. Eller inte bara såklart, men det säger väldigt mycket. Om ett bolag har starkt operativt kassaflöde och jättehög marginal på det. Så jag menar, om du hade till exempel, för många pratar nu om att om man ska värdera mycket på price per sales och kolla på liksom hur mycket omsättningen växer. Och jag förstår argumentet, för att PE premierar liksom inte sådana bolag som växer toksnabbt som Shopify och Amazon, säger vi.
Mm.
Men att då gå upp till price per sales tycker jag är lite för långt att hoppa upp i resultaträkningen. I princip i början. Du går inte ner någonting i resultaträkningen. Men att då istället kanske kolla price per operating cash flow tycker jag är vettigare faktiskt att titta på för sådana bolag. För då får du ändå någon känsla för att okej, de måste ändå täcka sina operativa kostnader. För att annars är det ju kanske inte super, det kanske inte är en super lönsam affär. Och bara titta på price per sales liksom. Och det är där operativt kassaflödesmarginalen är väldigt viktig att kolla på då, tillsammans med price per sales då.
Exakt.
Och jag tycker den är superviktig, för att som sagt, hade man kört klassiskt liksom värdeinvestering eller mer konservativ, att man inte vill betala för mycket för bolag och bara går på price per free cash flow eller price per earnings eller EV/EBIT, då kommer ju Amazon alltid ha sett dyrt ut. Men hade du kanske kollat på price per operating cash flow på Amazon, hade det varit en helt annan sak. Och det är inte supersvårt att tänka sig att oj, ja, men de kanske inte, alla investeringar de gör, väljer de ju att investera. De väljer ju att investera för tillväxt här. Och de får ju antagligen ganska bra avkastning på investerat kapital, för att det kan vi räkna på och se att de har. Så att, är det så dumt att de gör det? Mm. Och vad händer när de slutar? Eller när de blir så pass stora att de kan göra det och vara lönsamma?
Exakt, som ungefär deras rapport nu.
Ja, jag menade 600% i earnings bit som slog ju vinstestimaten med 600%. Och det egentligen visar ju på det här att anledningen till varför det är så svårt att gissa vad de ska ha i vinst är för att, för det första styr ju de hur mycket de liksom, ja, investerar i princip. Så de kan ju, det kan
och här vill jag ju säga att det är två skillnader mellan investera och investera. Mm. Här investerar de i kostnader för att driva upp, för att driva sin verksamhet framåt, alltså kostnader i personal och så vidare och så vidare. Jag skulle ju själv säga investera i en firma, då säger man ju capex-kostnader. Men, men i regel säger ju när ledningen pratar eller styrelsen pratar eller någon i företagen pratar om investera, så menar de både att lägga in pengar i tillgångar och öka kostnader.
Mm.
Så att man har det med sig.
Precis. Men ja, så att jag tycker operating cashflow eller operativt kassaflödesmarginalen är väldigt, väldigt viktigt att kolla på i sådana snabbväxande bolag.
Yes. Och ja. Mm. Nej, men så går vi vidare och egentligen kollar egentligen bara på, nu säger jag egentligen jättemånga gånger, jättekul. Men skitsamma, någon stör på det. Det är alltid kul. Men sen kollar jag egentligen på tillväxten i de här. Det säger sig själv, tillväxt är viktigt. Och här ska ju tillväxten i alla kassaflöden följa med tillväxten i omsättning och resultat räkningen.
Mm.
Så att du inte har att omsättningen stiger med 50% men kassaflödena stiger med 25%. Vad är det som händer? Absolut, det kan finnas orsaker till det, att man har ökat investeringarna på något sätt, men då borde operativa kassaflödet hänga med, till exempel. Mm. Medan kanske det fria kassaflödet och fria kassaflödet i firman, den tillväxten kanske inte hänger med. Det kanske blir en laggande effekt. Du måste investera mer i varulager och så vidare.
Mm. Ja, och min kommentar här är ju såklart sjukt viktigt att kolla på hur de här talen växer. Jag tycker väl operativt kassaflödestillväxten är det intressantaste för min del. Och sen free cash flow till firm då.
Mm.
För som sagt, det är för investeringsverksamheten. När man kollar på bara fritt kassaflöde, så är det efter investeringsverksamheten och allt annat. Alltså det som faktiskt är det fria kassaflödet längst ner i kassaflödesanalysen.
Ja, exakt.
Och det tycker inte jag är lika intressant i de flesta fall.
Så är det.
Så därför fokuserar jag på free cashflow to firm och operativt kassaflöde tycker jag är intressantast.
Ja, men så är det. Och det är väl någon som kanske ger något när man tittar igenom det och säger en bild av bolaget. Men det är därför man gör sådana nyckeltal, för att ge en bättre bild.
Så är det.
Sen har jag en kassa och tillgångarskvot. Egentligen kassa delat med tillgångar, för att få en bild om hur mycket kassan står, eller hur mycket balansräkningen består av kassa mot alla dess tillgångar. Och det kan ge egentligen indikationer på att om du har en stor liten kassa mot tidigare liksom historik och så vidare, så kan det liksom komma investeringar såsom uppköp eller bolaget behöver finansiera sig i närtid. Det kan ju komma problem med, till exempel om man inte har till mycket likviditet vid ett visst tillfälle, till exempel när utdelningen närmar sig, man förväntar sig en utdelning som överstiger kassan, så kanske man ser att de behöver finansiera sig på något sätt. Så att det är liksom, det är bara att ha ett hum om vad kvoten är liksom.
Jag tittar också på det här och framförallt tittar jag på nettokassa / nettoskuld i förhållande till tillgången.
Mm.
För det är ju nästan ännu intressantare. Men det är bra att titta på kassan som den är också.
Exakt. Jag har också lite nyckeltal på nettokassa och nettoskuld som jag faktiskt inte har tagit med för att jag trodde jag hade tagit med det i balansräkningen.
Ja, okej.
Okay. Men jag har också ett nyckeltal för egentligen kassatillväxt. Det här är ju i princip fritt kassaflöde till, eller fria kassaflödet totalt. Alltså det kassaflöde för året är det ju. Mm. Men det är också bara för att kolla hur mycket det växer. Det är väldigt lätt att göra. Det är bara kassan nuvarande period minus föregående period och det med föregående period.
Mm.
Så att det är inte så mycket man behöver säga om det.
Nej.
Yes, nu ska vi komma till de okonventionella. De egna som jag har gjort.
Ditt hittar på.
Mitt hittar på, men man hittar på här i världen för att komma framåt. Så är det. Och här egentligen, många av de här nyckeltalen är i ett kassaflöde sätt i relation till ett sorts kapital. Som om vi kommer ihåg från balansräkningsavsnittet så har du ju eget kapital, sysselsatt kapital, totala tillgångar och sen investerat kapital.
Mm.
Och egentligen varför jag har gjort de här nyckeltalen, det är ju för att vi kollar väldigt ofta på, okej, vad är avkastningen på eget kapital? Hur mycket vinst gör vi i relation till eget kapital? Så egentligen något flöde, något resultat i relation till en kapitalmängd.
Mm.
För att visa hur effektivt bolaget är i sin kapitalallokering och så vidare. Och så vidare. Och nu har jag egentligen gjort det samma sak. Men egentligen för att kolla hur effektivt bolaget är till dess kassaflöde man räknar på.
Mm.
Som man förstår det så har ju första egentligen, vissa av de här nu efterhand så skulle jag ha tänkt om dem för att vissa av dem blir lite fel. Men jag ska gå igenom varför. Operativt kassaflöde på eget kapital, så operativa kassaflöde är med eget kapital. Sen operativt kassaflöde på sysselsatt kapital, så operativa kassaflödet delat med eget kapital plus räntebärande skulder. Sen operativ kassaflöde på totala tillgångar och sen operativt kassaflöde på investerat kapital.
Mm.
Och varför det här blir lite fel, det är ju för att till exempel så blir operativt kassaflöde på totala tillgångar och på eget kapital fel. För att du sitter ju och räknar, vad ska man säga, du blir inte äpplen och päron där. Men ingen av de här blir äpplen och päron, men de här blir längre ifrån äpplen och päron i sig. Mm. Sysselsatt kapital och investerat kapital skulle jag säga blir de som är närmast, men det blir fortfarande inte liksom hela vägen. Jag skulle nog säga att det är mest fritt kassaflöde och fritt kassaflöde till firma, det är där det faktiskt blir värt att titta på det. Operativt kassaflöde här blir lite, ja, vi skulle kunna ta EBITDA istället.
Ja, de är ju rätt lika varandra.
Exakt.
Precis. Ja, men ja, jag vet inte om jag skulle använda de här faktiskt. För att
nej,
det blir ju som att kolla på return on equity fast på EBITDA-nivå.
Exakt.
Och det blir lite skevt för att då tar du hänsyn till att liksom tillgångarna är stora. Och där ligger en massa tillgångar såklart. Både immateriella och fysiska. Och egna kapitalet blir större då. Men grejen är att du tar inte hänsyn till det på EBITDA-nivå i och med att du inte skriver av dem.
Nej, du skriver inte av dem.
Så det blir lite liksom dubbelbokföring på något sätt, om du fattar vad jag tänker.
Exakt. Du dubbelbokför på ett ställe och så tar du bort det på det andra, så du kommer få jättebra nyckeltal på det.
Ja, och därför tycker jag det blir lite konstigt.
Ja, och det är därför jag säger att jag tar de här väldigt med en nypa salt. Jag har bara konstruerat dem för att egentligen kunna se en trend.
Man kan se trender, precis. Exakt. För att det kanske inte är det absoluta beloppet kanske inte är intressanta för det här.
Nej, och det är bara egentligen att se hur det ter sig. Och det är så här, hur det trendar och så vidare, det kan visa hur man, inte kapitalar, okej, men kassaallokering. Till skillnad mot det egna, något sorts kapital. Bara för att få någon hum om hur bra de är på att skapa ett kassaflöde.
Nej, men jag tycker det är vettigt. Absolut. Mm. För att, som du säger, du kanske inte kan titta på det här och säga, oj, EBITDA, liksom, om jag gör en return on equity eller return on invested capital, man kollar på EBITDA-nivå så att det blir svinbra. Men då kan man ju inte tänka på hur stor procent det är i absoluta termer som sagt. Men du kan se att de förbättrar sig och att de får mycket bättre avkastning på investerat kapital till exempel.
Ja, exakt. Och jag har gjort de här nyckeltalen på operativt kassaflöde, fritt kassaflöde och så fritt kassaflöde till firman.
Ja.
Och jag tycker väl egentligen att fritt kassaflöde till firman på eget kapital är vettigt. Fritt kassaflöde på firman till totalkapital är vettiga. Sen tycker jag fritt kassaflöde på sysselsatt kapital och fritt kassaflöde på investerat kapital är de två vettiga där. För hur nära de är de andra flödena eller resultaten i, när man kollar i balansräkning och resultaträkning.
Jo, som vanligt måste man, jag tycker ju fritt kassaflöde sett till eget kapital är intressant och även till totala tillgångar. Sysselsatt kapital är inte min favorit.
Nej.
Men investerat kapital gillar jag jättemycket. Och bara en not där, jag gillar, för investerat kapital är definierat som tillgången minus kassa.
Ja.
För det är i princip så här, hur mycket pengar behövs det för, hur mycket måste man investera för att bedriva bara verksamheten rent operativt, och kassa genererar ju ingenting för ett bolag. Och det behövs inte för att bedriva verksamheten. Men där gillar jag att justera för, alltså ta tillgångar minus kassa, och sen tar du minus goodwill. Också. För goodwillen behövs heller inte för att driva bolaget på det sättet.
Det är både ja och nej. Jag håller med om att man borde justera för goodwill. I och med att det i princip är bara en risk på balansräkningen. Men jag tycker ändå att man behöver det för att bedriva det. För att om man köper...
Är det ett förvärvande bolag så absolut.
Ja, men alltså köper ett stort varumärke. Du köper World of Warcraft från Activision. Så behöver du det du betalar för den goodwillen över. För att få den liksom, vad ska man säga, varumärket.
Mm.
Det är lite så. Så att det är där, jag håller med dig på en sida. Men andra sidan, det är lite både och. Det blir två eget svärd.
Och sen ja, man kan göra fler justeringar på investerat kapital också, men
så är det.
Det där räcker att göra, tycker jag.
Ja, jag tycker man många gånger kan göra justeringar på goodwill.
Ja, precis, det beror på vilket bolag det är.
Det beror på vilket bolag det är, och därför håller jag en rak linje och försöker köra tillgångar minus kassa, för att det är investerat kapitalet i slutändan. Kassan är oftast inte investerar.
Men det jag tycker, ja, det jag brukar göra, det är att jag tar bort, som sagt, goodwill går att diskutera. Men det jag tycker man ska ta bort är, för jag tycker det är stor skillnad, så jag brukar även ta bort icke-räntebärande current liabilities. Så icke-räntebärande kortfristiga skulder, för att det är liksom, det är kapital som du inte måste binda upp. Och vi ser att du, som Amazon då, som får, kan betala sina leverantörer långt senare under leverantörerna, då har ju de gratis lån, kan man säga, under 90 dagar, om det är det som är deras period, säger vi. Och då får de egentligen låna gratis pengar, de behöver inte binda upp kapital. Och då tycker jag att man ska, det är stor skillnad att göra de justeringar för sådana typer av bolag, och det tycker jag ska synas, för att de behöver inte investera kapital när det kommer till de typer av skulder. Därför ska man justera för det, tycker jag.
Ja, så är det. Sen kan jag väl hålla med om att man kanske borde även justera bort vissa långfristiga skulder också, till exempel som pensioner. Såklart, ja, man behöver sin personal och man behöver betala pension för dem. Men det är ju det är ingen tillgång du använder i verksamheten. Och så vidare och så vidare. Och det finns jättemycket man kan justera bort ifall man tar en premiss och drar den hela vägen ut. Och det är därför jag typ känner så här, ibland så ska man ha nyckeltal som är väldigt rena. Och därför kör jag bara tillgångar minus kassa. För att göra det simpelt för mig.
Ja, jag tycker det är bra som du säger. Det är lite som, jag tycker det är lite som return on assets och return on equity, att man kan ha båda. Och när det är väldigt stora skillnader, då kan man börja fundera.
Exakt.
Varför är det stora skillnader? Och är det vettigt att det är stora skillnader? Och så vidare.
Ja.
Så det kan vara bra att lägga till ett, alltså inte kanske bara justera utan faktiskt lägga till ett justerat och ett standard.
Ja, ungefär som jag har med soliditet. Jag kollar på soliditet vanligt och soliditet justerat med, för goodwill till exempel.
Precis, det, så jag håller med. Det kan vara bra att kolla ojusterat.
Yes, och sen har jag två nyckeltal till som jag brukar kolla på som jag har gjort själv då. Kassaflödet från investeringsverksamheten genom omsättningen. Det här kommer visa hur mycket av omsättningen som egentligen blir resultat till att man investerar. Så hur mycket som handlar på balansräkningen av omsättningen. Det här visar väldigt mycket om hur mycket bolaget, alltså hur investeringsintensivt bolaget är i att binda kapital. Mm. Så om man har väldigt, väldigt stor del av det här, av kassaflödet från investeringsverksamheten, av omsättningen, så kommer det vara extremt investeringsintensivt. Och om det är så investeringsintensivt så kanske man bör tänka över vilken fas det här bolaget är i. Är det en tidig fas? Det kan vara jättebra. Då kan det vara att man bygger någonting väldigt stort, bygger ett program, bygger en plattform och så vidare och så vidare. Men ett bolag som är moget så kanske de har problem att skapa kassaflöde på grund av att investeringsverksamheten kräver så mycket.
Mm. Ja, men det är vettigt att titta på hur investeringstungt det är såklart. Och det ser ju som sagt indirekt också med free cash flow to firm och skillnaden mellan operativt kassaflöde och hur mycket som försvinner. Men det är bra att titta på hur stor bit, alltså att titta på det separat och verkligen få kanske se trender på ett annat sätt också.
Exakt, och jag har ett typ liknande nyckeltal också egentligen, kassaflöde från investeringsverksamheten, det är med tillgångar. Bara för att få det i relation till de tillgångar man har, för att få ett hum om hur mycket jag har investerat. Alltså om det är så att du investerar 10% det här året i nya tillgångar mot de tidiga tillgångarna, är det mycket, lite och så vidare och så vidare. Det här kan ju också visa på att om du har väldigt mycket sunk assets i balansräkningen, till exempel man skulle kunna ta Fortum, att de har jättemycket kanske kolkraftverk i verksamheten, men de måste investera friskt för att komma in i grön el till exempel. Och det här skulle ju bevisa att kassaflödet från investeringsverksamheten är en rätt stor del av tillgångar i sig. Så att det är också någonting jag tycker man ska titta på i relation till omsättning. Och det är därför kassaflöde från investeringsverksamheten, både från i relation till omsättning och tillgångar, är vettigt att titta på.
Mm. Ja, men det låter ju vettigt.
Mm. Yes. Det är egentligen alla nyckeltal jag har.
Ja, men
det har räckt, jag tyckte
det. Ja, det är precis. Det räcker bra, tror jag. Det är kanske kvalitet över kvantitet på nyckeltal också. Men jag tycker det är en bra blandning att titta på mycket olika saker. Alltså delvis är det lönsamt det är, men typ hur investeringstungt det är. Jag tycker det täcker många grejer.
Ja, men och en sak jag vill bara säga liksom där ute, att det finns väldigt få nyckeltal för balans, eller för kassaflödesanalysen. Jag tycker det är väldigt få som delar något sånt nyckeltal överlag. Det är många man bara säger är cash flow yield, vilket är kassaflödesmarginalen. Det är ändå att titta på. Man
visar, ja, den brukar vara vanlig.
Ja, men den är vanlig. Sen pratar man inte om någonting annat. Man pratar ju väldigt sällan om annat.
Nej, det är cash conversion också.
Ja, det är de två.
Mm.
Sen pratar man inte om någon mer nyckeltal. Och jag tycker att kassaflödesanalysen borde få mer kärlek och få mer nyckeltal, för att jag tycker man kan hitta väldigt mycket saker där. För hur intensivt bolaget är på många olika sätt. Sätt till kapital, sätt till bindning av kapital och så vidare och så vidare.
Nej, jag tycker inte det förrän du kollar på kassaflödesanalysen och egentligen förstår egentligen hur bolaget fungerar.
Ja, jo, men
och det tycker jag också. Hur mycket du måste investera som sagt för att tjäna pengar i framtiden och hur investeringstungt det är och hur länge kassan kommer räcka och allt sånt. Så det är väldigt viktigt att förstå.
Ja, och vi sa ju det i förra avsnittet. Du kan ju se i princip hela verksamheten i kassaflödesanalysen. Allt ifrån hur mycket finansiering som har tagits upp under året till hur investeringarna har gått, till hur vinsten eller resultatet producerades Så att det är liksom, kassaflödesanalysen tycker jag avslöjar mer än det, än kanske resultat och balansräkning tillsammans.
Mm. Absolut. Mm. Det, jag vill hålla med.
Yes.
Men det var egentligen allt för hela sommarskolan kan vi säga.
Exakt. Och vi tar gärna feedback på den här. Hört många som gillar det. Fått lite feedback om kanske gör uppföljnings... ta sig igenom en analys eller något sånt. Med de här nyckeltalen och hur vi diskuterar allt det här. Ge oss idéer hur vi kan göra det här och kanske idéer för vad vi ska göra nästa sommar. För att vi vill ju hitta på någon sorts sommarskola eller något annat nästa år egentligen och funka också.
Mm, precis. Och kom ihåg börsdata och valuation masterclass också. Väldigt glada över våra samarbetspartners.
Ja, utan att samarbetspartner behöver vi lägga ner, för då kommer ju podden kosta för mycket och det blir negativt eget kapital, så vi måste lägga ner. Inte kul.
Mm, precis. Men hittills har vi haft positivt retained earnings, som man säger, så eget kapital ökar.
Ja, exakt. Kanske ska vi vänta till första bokslutet först, men innan du säger.
Ja, om ingenting, om du går och köper en Rolex eller något, så kanske vi får se.
Ja, men det blir bra. Tack, ja. Då tar jag det som att jag får köpa en.
Ja, då ser man i kassaflödesanalysen så här, investeringsverksamheten.
Exakt.
Jaha, Rolex, okej.
Okay. Ja, Rolex. Vettigt. Så är det.
Mm. Och ni hittar mig på Twitter att vardinvestera eller värdeinvestera.
Yes, så hittar mig att Investorkurs både på Twitter, Facebook och Instagram. Och sen hittar ni såklart poddens Twitter-handle på Twitter, men också på Instagram att Game of Stocks nu.
Och ja, poddens hemsida gameofstocks.nu, och där du kan hitta mer information om Valuation Masterclass och ja, läsa mer om alla avsnitt i princip.
Exakt, och hitta pdf-en till det här avsnittet som jag glömde att säga igen i början.
Det säger vi på slutet. Jag vet inte vad, folk lyssnar ju på, och de som kollar på det för förra avsnittet ser att det är samma.
Jo, jag hoppas det, men det är lite kul att vi är så jävla dåliga på det.
Ja, det är vi verkligen.
Ja. Det är väl vår sommarskola, vår läxa till de kommande avsnitten. Kom ihåg att säga att det är en pdf med de flesta avsnitt vi gör.
Precis, och veckan efter det här avsnittet släpps så börjar vi som vanligt igen med nyhetsavsnitt varvat med analysavsnitt.
Ja, exakt. Så back in business, så att säga.
Mm. Back in black.
Oh, you enter.
Mm. Men och du kommer ju fortsätta podda från stugan dock.
Ja, man går ju på semester nästa vecka. Det är ju kul att man är semester från podden och så går man semester från riktiga jobbet nästa vecka. Man bara,
Men det är ju nice. Jag kanske kommer hälsa på lite.
Exakt, så får vi köra en skogspodd. Vi sätter oss ut. Vi kanske kör podden från flotten.
Ja, så. Ja, det kan vi göra. Men, vi får se. Ja, för jag kommer gärna med feedback och respons på ljudkvaliteten också när vi kör. Nu sitter vi på distans här. Annars kanske jag får åka till Dalarna varje poddinspelning.
Ja, exakt. Skulle vi båda orka med det?
Nej.
Nej, nej.
Men vi får se. Vi kanske kör en Dalarna-podd. Det skulle vara lite roligt.
Exakt, det låter jättebra. Men det var alldeles för denna vecka.
Yes, det var alldeles.
Mm. Ta hand om er ute. Ha så kul i hängmattan om ni fortfarande har semester. Ni andra, haha, sorry. Gå tillbaka till jobbet.
Precis, och må avkastningen vara mer.
Yes. Clear.